alltså till den förföljda församlingen på Johannes egen tid. Det är ju aposteln Johannes som tar emot de här uppenbarelserna. Men så är det med profetiska budskap på det sättet att det som hade en betydelse då, det har också en betydelse idag. Det som skedde då, det är någonting som upprepas också i slutet av historien. Och jag tror att vi lever i slutet av historien. Jag tror att vi lever i den tid då kaoset som skildras i uppenbarelseboken, kampen mellan Gud och det sataniskt onda, det på något sätt kulminerar i vår tid. På så sätt kan man säga att jag tillhör de som spekulerar lite grann. Men den känns väldigt aktuell, den här boken. Och nu ska ni inte tro allt jag säger här ikväll. Det hoppas jag verkligen inte. Men jag brukar ha rätt i det mesta. Va? Så att det kan hjälpa, så att säga. Redan nu säger jag då. Nej, skämt åsido. Ibland måste jag säga att jag skämtar. Annars tror folk att jag menar allvar. Eller så, som en evangelist i missionsförbundet gammal. Det var någon som sa om honom så här att predikar han eller talar han sanning? Ja. Nåväl, uppenbarelseboken. Jag har kallat den här boken Tröst och trots. Därför att den är skriven för att trösta den utsatta Jesusrörelsen. Men den är också en uppmaning om att trotsa de här onda makterna som vi lever med idag också och som de första kristna levde med. Sen ser ni ett lamm här. Alltså, när man ska presentera uppenbarelseboken så brukar det vara så att man får se något odjur, något vilddjur eller en drake eller något annat skräckinjagande. Och i uppenbarelseboken finns det alla de här djuren. En del har sagt så här att uppenbarelseboken är som ett djurgalleri. Där de sataniska onda makterna liksom manifesteras eller symboliseras i drakar, odjur, skorpioner och så vidare. Och mot hela den arsenalen sätter Gud ett lamm. Det är evangeliets hemlighet. Det här boken handlar om lammet. Men det är ju inte bara ett lamm, det är ett slaktat eller ett lamm som är skadat. Den korsfäste Jesus, det är evangeliets hemlighet. Det är där som kraften finns. Den kraft som kan besegra all ondska och kommer att göra det till sist. Det sker genom ett lamm som såg ut som att det hade blivit slaktat. Vem kunde ana att han som korsfästes, att han är den som genom sin korsfästelse besegrar det onda? Det är evangeliets hemlighet. Men nu så ska vi se på uppenbarelseboken. Och jag ska säga en sak till. Nu är jag som den här tyske professorn jag citerade sist. Så jag ska bara säga några saker först innan jag börjar tala. En sak till. Den här boken börjar så här. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Och det kan tolkas på två sätt. Antingen är det en uppenbarelse, vilket är, från Jesus till Johannes och till den kristna församlingen. Där vi också inkluderade. En uppenbarelse från Jesus. Men det kan också tolkas som att det är en uppenbarelse om Jesus. Och det är inte antingen eller. Utan det är en uppenbarelse från Jesus, men det är också en uppenbarelse om vem Jesus är. För att komma rätt i uppenbarelseboken så ska du ha den tanken i bakhuvudet att den här boken vill avslöja vem Jesus är. Inte i första hand vem den onde är. Inte i första hand vilka de onda makterna är. Utan det handlar om vem är Jesus. Det är det som är nyckeln till att förstå den här boken. Den skrevs i slutet av första århundradet. Och Den skrevs av Johannes på ön Patmos som ligger ut i det Egeiska havet i Medelhavet. Och den skrevs på 90-talet efter Kristus. Ni vet Johannes, han som var en av de 12. Enligt den tidiga kyrkans tradition så är han den enda som inte led martyrdöden. Det står i en av kyrkofäderna att han dog en naturlig död. Han skulle ha varit över 100 år gammal. Och Johannes, han var ledare för församlingen i Efesos under stora delar av sitt liv. Men så vid ett tillfälle på 90-talet så fick den romerske kejsaren för sig att han var gudomlig. Och han krävde gudomlig tillbedjan från alla i romarriket. De kristna vägrade. Varför? Jo, därför att man kan inte ställa en jordisk kejsare som påstår sig vara Gud jämsidigt med Jesus, han som är den enda sanne guden. Det blev en konflikt och de kristna vägrade och de drog på sig straff. Och ni kan ju bara föreställa er Johannes som då trotsar den så kallade kejsardyrkan. Han grips och han placeras ut på ön Patmos som ligger långt, långt ut i Medelhavet. Den användes av romarna som en förvisningsplats för, som det hette, personer som sysslade med samhällsomstörtande verksamhet. För de som inte tillbad kejsaren, de betraktades som potentiella fiender till den romerska staten. Och dit tog man då Johannes. Han blev liksom på något sätt isolerad på den här ön. Men inte mer isolerad. Han satt inte i fängelse. Han fick röra sig fritt. Och det fanns en liten, liten församling här. Och det är i samband med en gudstjänst i den församlingen som Johannes får den här uppenbarelsen som han sen skriver ner i det som är uppenbarelseboken. Han säger själv att han kom i hänryckning eller i ande på Herrens dag. Det tyder alltså på att det var en gudstjänst, eller hur? På Herrens dag, söndag. Och det är i slutet av första århundradet som de kristna börjar fira gudstjänst på söndag. Tidigare hade man firat gudstjänst på lördag. Därför att de flesta kristna var ju judar. Men här i slutet på första århundradet så samlas man till gudstjänst på Herrens dag. Och så får Johannes ta emot den här uppenbarelsen. Det börjar med att han, ja, bara en liten karta här. Ni ser Patmos ligger långt, långt ut i det så kallade Egeiska havet. Hur länge var han här? Ja, det vet vi inte. Men i alla fall ska man säga så här att år 96, den kejsare som regerade här och som gjorde de här gudomliga anspråken, han hette Domitianus. Och han dog år 96. Och därmed så upphörde den värsta förföljelsen. Så att förmodligen så var det så att Johannes då lämnade Patmos och återvände till sin församling i Efesos. Så någon gång före år 96 så skrevs den här boken ner, så skedde alltihop det här. Och först ska vi säga va, så får han en syn, står det. Han möter den uppståndne Jesus. Och han faller ner inför den uppståndnes fötter. Och Jesus säger till honom, du ska skriva till de 7 församlingarna. Så börjar uppenbarelseboken. Och i de första kapitlen så får vi del av 7 brev. Som skickas till 7 lokala församlingar. En av dem är Efesos. Och de andra ligger i närheten av Efesos. Nu fanns det många andra församlingar. Men då ställer vi frågan, varför just 7 församlingar? Varför 7 lokala församlingar som får det här budskapet? Jo, det har att göra med symboliken i uppenbarelseboken. Det är nämligen så att talet 7, det betyder fullkomlighet eller fullständighet. Så de här 7 församlingarna, de liksom representerar hela församlingen. För uppenbarelseboken är ju riktad till hela församlingen, men här har vi också 7 specifika lokala församlingar som får ett personligt tilltal från den uppståndne Jesus. Och nu tänker jag inte ta så mycket tid med det, utan bara presentera de här 7 församlingarna, för de är de ursprungliga första mottagarna av uppenbarelseboken, men också ett lokalt personligt tilltal från Jesus som gäller specifikt för var och en av de här församlingarna. Efesos, där säger den uppståndne Jesus att jag känner dig och dina gärningar. Problemet med Efesos, det var, det står att de hade övergett den första kärleken. Och så uppmanar Jesus dem att vända om och återigen ge sig hän åt den första kärleken. Nu är ju risken den att jag börjar predika här om varje delförsamling här. Men vi ställer frågan, vad är den första kärleken? Är det den första entusiasmen som lätt liksom försvinner efter ett tag? Ni vet hur det är. När vi är nyfrälsta så är vi liksom euforiska och sen så småningom så svalnar vi. Och förhoppningsvis så kallnar vi inte. Jag är inte säker på att vi ska tolka det så. Jag tror att det snarare handlar om att den första kärleken, det är den här vissheten som vi måste återkomma till jämt i församlingen. Att allt beror på att Jesus, Gud, har älskat oss först. Att hela frälsningen vilar på det faktum att Gud har visat sin kärlek åt oss. Det är så lätt att vi börjar resonera och tro att det beror på oss. Och så hamnar vi i det här att vi ska prestera och vi ska visa upp, ja ni vet alltihop det där, för att vi ska få tillhöra Gud. Vet ni vad? Att tillhöra Gud, det handlar enbart om Guds nåd och kärlek. Det är grunden. Det är inget annat som räcker i längden än Guds kärlek. Och det var det som församlingen i Efesos började vända till. Och sen skriver han till Smyrna. Där hade församlingen upplevt martyrskap. Det var några som hade blivit dödade för sin tros skull. Och här säger Jesus att det är inget nederlag. För jag är Herre över liv och död. Det är martyrernas församling. Och så har vi Pergamon som brottades med läroproblem. Här presenterar sig Jesus som den som har det sanna ordet. Hur ska man komma till rätta med läroproblem? Jo, genom att bli Jesus-centrerad. Genom att liksom landa i Guds ord. För det är där som Jesus uppenbarar sig. Det var liksom det som Pergamonförsamlingen behövde lära sig. Det tredje är Thyatira. Det var en församling som hade upplevt splittring. Och här presenterar sig Jesus återigen den som genomskådar allt. Och sen har vi Sardes. Det är en andligt död församling. Ja, den är inte helt död. För Jesus säger att det finns någonting fortfarande som lever. Och hur ska den här församlingen bli levande igen? Jo, återigen genom att vända sig till honom som har ande och liv. Och sen har vi nästa församling. Det är, nu ska vi se här, lite trögt där, Philadelphia. Det är den missionerande församlingen. Det står att jag har öppnat dörrar för den här församlingen. Och de har tagit vara på de möjligheterna som det innebar att kunna nå ut med evangeliet. Och sen har vi då Laodikeia, en församling som hade fastnat i materialismen. Och här betonar Jesus att han är skapelsens herre. De här 7 församlingarna är väldigt intressanta därför att de speglar 7 problem som alltid har funnits och fortfarande finns i olika kristna församlingar. Och därför kan man liksom med förkärlek liksom läsa det här och säga så här, hur speglas, liksom, hur på något sätt, hur står vår församling i förhållande till de här budskapen? Därför att det är liksom en församlingsanalys. Jesus gör en analys av församlingen. Men han är inte som sådana som klagar på församlingen jämt, ni vet. Det finns ju alltid de som klagar på församlingen, men de har aldrig någon lösning på det. Jesus, han analyserar och säger sanningen, men han har också alltid ett förslag till hur församlingen ska kunna lösa de problem de står i. Det är väldigt intressant. Det skulle vara värt ett studium med sig, de här sju församlingarna. Innan vi lämnar dem så ska jag säga någonting. Det är bara två av de här församlingarna som är mer eller mindre felfria. Fem av dem brottas med problem. Två nämner Jesus ingenting om att det finns något problem. Nämligen Smyrna och Philadelphia. Det är de enda två församlingarna som har gett upphov på namn på frikyrkor. Det kan man fundera på. Om det speglar verkligheten. Eller om det inte är så att det snarare speglar vår rädsla för analys. Eller hur? Vi är rädda för att stanna upp. Men det är nyttigt att stanna upp som församling. Och ställa de där frågorna. Jesus, hur ser du på det vi sysslar med idag? Är det någonting som vi behöver förändra för att komma vidare? Så de är liksom genialiska, de här sju sändebreven. Och de är alltså på något sätt också, de speglar de ursprungliga mottagarna av uppenbarelseboken. Och så efter de här sju församlingarna så börjar själva synen som skildras i uppenbarelseboken. Och det som Johannes gör, eller det som händer, det är att han hör en röst. Och det är en röst från honom som han har mött innan den uppståndne Jesus. Som säger, kom hit upp. Så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Det är liksom nyckeltanken i uppenbarelseboken. Vad som ska ske här efter. För det är ju en framtidsvision. Men då ska vi komma ihåg att det är också en framtid som liksom börjar i Johannes egen tid. Och som sträcker sig fram till Jesu återkomst. För det är ett viktigt tema i uppenbarelseboken. Att Jesus, den Jesus som dog och uppstod, han ska en gång återvända i makt och härlighet för att upprätta en ny himmel och en ny jord. Eller som man säger i judiska sammanhang, en ny världsordning. Det är det sista stora avgörande händelsen i historien, Jesu återkomst. Det ska vi ta fasta på i det här studiet som vi ska ha om uppenbarelseboken. Vad är det Johannes ser? När han hör de där orden, kom hit upp. Och så står det att jag såg en dörr stod öppen mot det himmelska. Och så, vi vet inte vad som händer egentligen, om det är liksom en slags andlig upplevelse han har. Eller om det är en bokstavlig himmelsfärd han gör. Att han liksom transporteras in i den himmelska världen. För det han skildrar sen, det är liksom det himmelska landskapet. Och han ser varelser. Han ser änglar. Och framförallt så ser han Guds tron. Och han ser honom som sitter på tronen. Och han ser lammet. Och han får kanske en av de mäktigaste uppenbarelser som någon någonsin har fått. Vad är det som pågår i himlen? Ja, det skildras i 4-5. Jo, det är en himmelsk gudstjänst. Han ser himmelska varelser, änglar, som lovsjunger honom som sitter på tronen. Det är en slags lovsångsgudstjänst som skildras i kapitel 4-5. Och den där gudstjänsten, det tycker jag är väldigt intressant, därför att han är ju själv på en jordisk gudstjänst, eller hur? När han är på den jordiska gudstjänsten så får han se att parallellt pågår det en himmelsk gudstjänst. Har ni tänkt på det? Att varje gång vi firar gudstjänst så firas det också en himmelsk gudstjänst samtidigt. Det är det som är liksom själva gudstjänstens liksom centrum. Att det är inte vilken samling som helst. Det är inte att en förening träffas och liksom, håller jag att säga, pratar med varandra. Eller ens har en gemenskap. Det är jättefint. Utan en gudstjänst är ett möte med den himmelska världen. Det är det tänket vi måste ha kring en gudstjänst. Han såg en dörr som stod öppen mot himlen. Jag läser från Uppenbarelsebokens 4. Sedan såg jag och se, en dörr stod öppen till himlen. Och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Och jag kom i hänryckning, och så ser han tronen. Och han ser alla himmelska varelser. Och de sjunger, står det, utan att vila, dag och natt. Helig, helig, helig är Herren Gud allhärskaren. Han som var och som är och som kommer. Och när dessa varelser hyllar och ärar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då ska de 24 äldste tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten, äran, makten, ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. De här orden om kransnedläggning och lovsången, de ska kopplas till den här kejsardyrkan som jag nämnde om alldeles inledningsvis. Därför att Uppenbarelseboken är en slags protest trots mot det faktum att de romerska kejsarna påstår sig vara gudar. Och det är framförallt den regerande kejsaren som heter Domitianus. Nu ser han regerade mellan 81-96. Han förföljde de kristna i mindre Asien på grund av deras vägran att tillbe kejsaren. Och så där ser han ut. Det där till höger, det är ett mynt som Domitianus lät prägla. Och på det där myntet så står det: den högst tillbedjans värde. Och på ena sidan så står det: vår Herre och Gud. Och det var så i kejsardyrkan att man skulle tillbe kejsaren och så skulle man lägga kransar för hans fötter. Och lägg märke till vad som står här om den himmelske kejsaren. Att det står att de himmelska varelserna i den himmelska gudstjänsten, de lägger sina kransar framför tronen. Och de säger: du, vår Herre och Gud. Det där är väldigt trotsigt egentligen. Därför att det var exakt det som stod på det här myntet som kejsaren hade präglat. Vår Herre och Gud. Och just det där frasen, vår Herre och Gud, finns inte belagd någonstans i Bibeln för övrigt. Utan det kommer från det här myntet. Men för de kristna handlar det om, inte om att tillbe några jordiska härskare, utan det handlar om att tillbe den himmelske kejsaren. Han som sitter på tronen. Det där tronen är väldigt viktigt. I kapitel 4 och 5 så upprepas begreppet tron 14 gånger. Därför att tronen symboliserar den yttersta makten. Och de romerska kejsarna, de satt på sin tron i Rom. Och de skröt över att de hade makt över hela världen. Ni vet, romarriket den här tiden, det var hela den dåtida kända världen. Men här utmanas alltså inte bara den romerska kejsaren utan alla jordiska härskare som finns också idag. Att det finns en härskare som är mäktigare än alla andra och det är han som sitter på den himmelska tronen. Och det är honom som vi tillsammans med den himmelska församlingen tillber i evigheters evighet. Och så plötsligt så får Johannes se någonting ytterligare i den himmelska världen. I det femte kapitlet. Lyssna här. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Den här boken har alltså, observera, 7 sigill. Då har vi den där siffran igen. Den som symboliserar någonting fullständigt, fullkomligt. I det här fallet så symboliserar den här bokrullen framtiden. Jag tror framtiden från Johannes egen tid fram till Jesu återkomst i makt och härlighet. Det är slutet. 7 sigill. Men bokrullen är stängd. Ingen vet vad som ska hända. Men det är inte bara det faktum att den som kan avslöja, bryta sigillen vet vad som ska hända. Utan den som har makt att bryta sigillen på den bokrullen är också den som har makt att påverka det som ska ske i framtiden. Den makten handlar det om. Och så står det så här, lyssna. Det står så här. Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Alltså är det ingen som kan öppna den här boken, då finns det inte heller någon som har makt över framtiden. Då finns det ingen som kan liksom på något sätt leda historien mot ett specifikt mål. Då är allt utlämnat åt ödet, slumpen eller i värsta fall åt de onda makterna. Och Johannes gråter. Vem skulle inte gjort det? Om allting liksom är på något sätt utlämnat åt slumpen. Men så hör han det här, lyssna. Gråt inte. Gråt inte, säger en av de äldste i himlen. Se, han har segrat. Lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och så står det så här. I den gamla översättningen stod det. Och jag vände mig om. Här står det. Och jag såg. Lyssna här. Mitt för tronen och de 4 varelserna. Mitt för det äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Egentligen så är detta uppenbarelsebokens budskap. Egentligen behöver vi inte veta mer än att det finns ett slaktat lamm som har den yttersta makten. Att framtiden ligger i hans hand. Att han kommer att leda historien mot ett mål som innebär att han ska skapa en ny värld. Där vi som tror på honom ska vara delaktig. Det är liksom det kristna framtidshoppet. Nu känner jag mig som den värsta evangelist här. Jag tror jag får dricka något varmt sen jag kommer hem. Men jag tycker det är så oerhört inspirerande, det här slaktade lammet. Ett lamm som är slaktat. Det är liksom Guds vapen mot ondskan. Vem kunde ana att där i låg en kraft som skulle kunna besegra allt ont. Och sen så står det att lammet tar bokrullen och bryter dess sigill. Och så börjar den första visionen i Uppenbarelseboken. Den handlar om hur bokrullen bryts, alltså sigillen bryts, steg för steg. Och i kapitel 8, vers 5, så står det att lammet bröt det sjunde sigillet. Och det står att det var slut. Eller rättare sagt, jag tolkar att där tar historien slut. Nu står det inte bokstavligen, men i 8:5 så kommer Jesus igen. Så tolkar jag det. Ni vet, i 8:5, det där sigillet som bryts, det sjunde. Där står det så här att när lammet bröt det sjunde sigillet så såg Johannes i himlen ett rökelsealtare. Och han såg alla de heligas böner, står det, som steg upp till Gud, så står det. Alldeles innan det här sjunde sigillet bryts så står det också att det blev en tystnad på knappt en halv timme i himlen. Det finns ett judiskt ordspråk i den judiska traditionen som säger att då och då blir det tyst i himlen för att Gud ska höra de heligas böner. Det är möjligt att liksom den tanken finns med här. Det är symboliskt naturligtvis. Men visst är det mäktigt det här att alla böner ska en gång besvaras. Det är det som sker här när lammet bryter det sjunde sigillet. Då är det stora bönesvarets dag inne. Alla böner som vi tänkte att, jag menar, de kom aldrig fram till Gud. Alla böner som vi har bett där vi tänker att det är meningslöst att be. Men en gång ska Gud svara på alla böner. Alla de där bönerna som vi aldrig trodde nådde fram till Gud. Så när lammet bryter det sjunde sigillet, då är det slut. Då är det över. Då är det det som liksom på något sätt vi alla längtar efter ska ske. Då är slutet här. Och jag tror att jag tror helt enkelt att de här sju sigillen, de speglar alltså hela historien från Jesu uppståndelse som markeras med korset här fram till Jesu återkomst. Så egentligen så skulle Uppenbarelseboken kunna vara slut här i 8:5. Alltså nu är det mitt sätt att liksom så att säga strukturera Uppenbarelseboken. För det som händer efteråt här, det är att Johannes får se hur änglar i himlen har sju basuner som de blåser i successivt. Då har vi återigen det där sjutalet. De sju basunerna. Och det som händer då, tror jag, det är att alltihop upprepas igen. Alltså, förstår ni? Alltså, hela historien skildras genom de sju sigillen. Och sen är det som att så kommer nästa vision och då tas allt om igen. En slags repetition. Den första som läste Uppenbarelseboken på det här sättet, det var Augustinus, den kände kyrkofadern på 400-talet. Och han kallade det här för recapitulato på latin. Det betyder att ta om igen. Vi säger liksom repris eller vi tar om det igen. Alltså man tar om samma händelse, hela historien, fast ur ett annat perspektiv. Och sen när den sjunde basunen har ljudit någon gång i kapitel 14 så händer nämligen det här att då kommer nästa sju serie här. Nämligen änglar som tömmer sju vredeskålar över jorden. Och då upprepas den här framtidsvisionen för tredje gången. Så jag tror att uppenbarelseboken är liksom strukturerad på det sättet att det är tre huvudvisioner där samma sak upprepas tre gånger. Fast med tre underliggande frågor. Den första frågan som är knuten till de sju sigillen, det är: hur ska det gå för Guds folk i historien? När ondskan tornar upp sig, när ondskan liksom på något sätt kulminerar, hur ska det gå för Guds folk? Guds folket. Och det är det som ger svar på i den här första visionen. Hur det ska gå för Guds folk. Och ni kan ju ana redan nu hur det ska gå för Guds folk. Gud ska beskydda sitt folk, vad som än händer. Vi behöver inte tänka att Gud har förlorat greppet, har förlorat kontrollen, utan Gud, han kommer att bevara sitt folk, vad som än händer. Till och med om det blir så svårt att vi tvingas ge vårt liv, så är det inte meningslöst. För när Johannes i den här första visionen ser in i himlen, så ser han också hur martyrerna finns vid Guds altare i himlen. Så att det är liksom en väldigt viktig fråga som vi ställer oss. Hur ska det gå för Guds folk? Gud ska i sin nåd beskydda sitt folk, dig och mig, vad som än händer. Han överger oss aldrig. Se, jag är med er alla dagar till tidens slut, säger Jesus. Och det är inget tomt löfte. Han säger inte, jag är med er alla dagar till tidens slut. Om ni gör detta, om ni klarar detta, om ni uppfyller vissa krav. Allt är nåd. Och ni vet, nåd, det är ett märkligt ord, nåd egentligen. På grekiska, charis. Och det är därifrån vi har fått vårt ord, gratis. Tänk att det finns något som är gratis. Och det är det som Gud gör med oss i våra liv. Det är gratis. Han kräver inga motprestationer. Allt är nåd. Och så har vi den andra visionen. Det är samma historia upprepas, men nu med ett annat fokus, nämligen ondskan. Hur kommer ondskan att utvecklas i historien? Och jag tillhör dem då, som ni redan har märkt, att för de här kristna så var ju den romerska kejsarmakten, det var den totalitära ondskan. Och kejsaren som fanns där i Rom, han var antikrist. Han var den som styrde över ett jordiskt ondskefullt rike och som förtryckte Guds folk. Det var den bistra verkligheten. Men samtidigt är det så med uppenbarelsebokens profetier att det som på något sätt hade en uppfyllelse då ska också ha en uppfyllelse i framtiden. Då en ny härskare ska träda fram med samma anspråk som den romerske kejsaren. Ni vet, han som Paulus kallar för laglöshetens människa. Han som beskrivs här i uppenbarelseboken som odjuret. Han som Jesus beskriver som förödelsens styggelse. En kommande antikrist som ska, precis som kejsaren gjorde, förkroppsliga ondskan och som ska förfölja Guds folk. Så att ni ser att de här visionerna har liksom en dubbel innebörd. En dåtida som vi måste, tror jag, lära känna först för att förstå också den framtida versionen av den personifierade ondskan. Ondskan. Den tredje visionen, där tas det om alltihop igen då, en tredje gång. Där är det Gudsriket som står i centrum. Där är frågan, vad ska komma efter att den här jordens historia har passerat? Vad är det som ska ske när Jesus kommer igen? Och här ska man inte fastna i detaljer. Det räcker att vi vet att Jesus ska komma igen i makt och härlighet. Vi behöver inte räkna ut när han ska komma. Och vi ska inte liksom grotta ner oss i för många sådana här tidstecken och ni vet, massa spekulativa profetiska tolkningar och så. Det kan jag säga därför att under de sista 200 åren så har alla varit fel. Och jag misstänker att de som presenteras idag också behöver revideras i framtiden. Nej, förkunna Jesu återkomst till makt och härlighet. Visst, det finns vissa tidstecken. Som den här situationen vi lever i idag med den här globala liksom, kontakterna vi har idag. Kommunikationerna och ondskan har ju inte blivit mindre idag jämfört med vad den har varit i historien. Snarare tvärtom. Historikern Peter Englund säger att han skriver på ett ställe att bara under 1900-talet så dog det 287 miljoner människor i krig. 287 miljoner. Det är klart att det har med tekniken att göra. Men det säger någonting om ondskans kapacitet. Och vi har ju idag exempel på människor, ledare som styrs av sataniska krafter. Där ett människoliv inte är värt ett skvatt. Så att det har inte blivit bättre. Det fanns ju en tid liksom i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Då trodde man att mänskligheten har fått sån kunskap. Vetenskapen har kommit så långt att snart är ondskan liksom förbi. För att man trodde att ondska berodde på okunskap. Men vi har aldrig sett så mycket djävulsk ondska som parallellt med de här vetenskapliga framgångarna som har skett under 1900-talet. Två stora världskrig som skördade miljoner människors liv. Och det har inte blivit bättre. Det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Vad är det som ska komma? Jo, det ska komma ett rike som innebär att den gamla världsordningen kommer att kollapsa. Och Gud ska skapa något helt nytt. Och det där skildrar i kapitel 21 och 22. Det är liksom kulmen i Uppenbarelseboken. När Johannes skriver i det 21 kapitlet. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den förra himlen och den förra jorden var borta. Och så står det någonting som jag som västkustbo har lite svårt för. Det står nämligen, och havet fanns inte mer. Alltså i evigheten ska det inte finnas något hav. Jag har lite svårt att förlika mig med det, måste jag säga. Men då är det så att havet i Bibeln, det är en negativ symbol. Det är symbolspråk det här. Alltså havet symboliserar kaosmakterna. De onda makterna. I Psaltartexten så står det om det vredgade havet som hotar mänskligheten. Men det står också i Bibeln och i Nya testamentet att Jesus, han var den enda som kunde bemästra havet. När han gick på vattnet på Genesarets sjö, när han stillade stormen. Ja visst, det är en naturunder, men de säger så mycket mer också. De säger någonting om att han är den enda som kan bemästra de onda makterna. Och när Jesus pratar om framtiden så pratar han om ett kaos som ska uppstå på jorden. Och så säger han så här i Lukas 19, tror jag det är. Människorna ska stå rådlösa inför havets och vågornas dån. Där står vi liksom handfallna. Men han är den som kan besegra havet. Och här finns inte havet mer. Havet är borta i Guds framtida värld. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Och havet fanns inte mer. Ja, nu har ju vi liksom gått igenom Uppenbarelseboken här. Så att jag vet inte vad vi ska göra resten av kvällen här. Men vi ska nog göra en liten paus här nu då. 20:19 är klockan. Vad säger ni? 5 minuter? Bensträckare? bibelkommentar som heter just Tröst och trots, som handlar om Uppenbarelseboken. Det finns på bordet längst ner där.
Det är väldigt bra. Alltså, det är lite problem med det. Okay. Faktiskt. För att de var ju bara 11 efter att Judas hade blivit självmord. Eller hur?
Ja.
Men sen så skriver ju Paulus i 1 Korinther 15 att Jesus visade sig som uppstånden från de 12. Och då har alltid jag funderat på det här. Var Judas Iskariot med då?
Ja,
eller var det någon annan? Det står ju att de utsåg en annan. Ja, men det var ju efter att Jesus hade fart till himlen. Så att, då har jag alltid funderat på varför Paulus skriver att det var 12.
Ja.
Det var ju bara 11. Eller var det så att Judas på något sätt blev förlåten han också? Han som vi har liksom skammat jämt, va? Vi har ju svårt för det. Att Gud för